Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 356. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap även denna gång på distans av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej, hej!
Hallå!
Den senaste veckan har bjudit på både högt och lågt från Malmö FF. Och om vi tar innehållsförteckningen i någon slags omvänd kronologisk ordning för det här avsnittet så ska det handla om damlagets första hemmaseger i Elitettan, klassikermötet mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi, kraschlandningen i Borås och cupfesten i Malmö. Och eftersom jag är en glaset är halvfullt kille så tänker jag att vi börjar där. Jag tänker att vi kan använda den liknelsen i alla tider.
Det är håller helt. Dricker du ett MFF-glas alltså?
Ja, det är lyssnarnas glas.
Ja, jag förstår.
Ja, men det finns ju mycket att säga om den cupfinalen ur ett liksom svensk fotbollsperspektiv också, tänker jag. För här finalen den 1 maj blev ju som bekant någon sorts levande reklam för svensk fotboll, och jag kan inte tänka mig annat än att förbundet är äckligt nöjt med utfallet. För första gången i mannaminne så spelades finalen på en hyfsat stor arena med publiksympatierna jämnt fördelade mellan lagen. Stämningen var elektrisk. JDT var där utan att ta ställning som den fotbollspolitiker han är. Spelet var tufft och intensivt. Matchen gick till förlängning och straffar. Och de trots allt ganska utbredda farhågor om supporterstök som fanns kom på skam. Då undrar jag först, Fredrik, är det här framtiden för den svenska cupfinalen?
Alltså, nej, alltså jag tycker ju egentligen att, men det har vi varit inne på flera gånger, så nu börjar väl liksom lyssnarna tycka att vi låter som en hackig skiva, men kanske att den här matchen skulle spelas på Gamla Ullevi i Göteborg istället, tycker jag. Att det blir ju ändå, ja, kanske att man ska försöka sträva mot det neutrala planhållet faktiskt, och kanske frigöra lite mer tid inför cupfinalen. Så att folk har liksom tid och möjlighet att resa till matchen. Men det är ju jättebra att den ligger på en röd dag eller på en helg då kanske. Så man får lite möjlighet till det, det tycker jag. Men det, ambitionen att sträva efter en fullsatt 50-50-arena var ju absolut någonting att fortsätta med. För det var ju, jag fegade lite i min text och skrev att det var bland det bästa jag upplevt. Jag tänkte lite på det där efteråt och försökte komma på vad har jag varit på som har kunnat mäta sig med detta. Och jag har varit på några Stockholmsderbyn på Råsunda då, som har varit väldigt, väldigt bra och som har varit lite liknande. Men just så här, jag får nog ta tillbaka. Jag har inte upplevt bättre stämning på någon match i Sverige än detta. Det var speciellt alltså.
Jag håller med, det var väldigt speciellt. Och, jag skulle föredra nya Ullevi, eller Ullevi heter de väl bara nu i Göteborg till och med. Kanske för en sån här match, även om, för det skulle nog kunna gå och fylla den också, kanske rent av. Sen det enda, min enda lilla reflektion vad det gäller stämningen är att det blev så mycket stämning att det nästan blev ett sammelsurium av ljud mellan varven. Och jag tar inte bort någonting, men det var liksom, det var inte det där tydliga distinktionen mellan när man hörde den ena klacken och den andra klacken, eller alternativt att en klack har ett övertag så att säga. Men det var ju verkligen stämning från början till slut. Och just det här, vi kommer väl att prata mer om det, men att man lyckas genomföra matchen eller att alla liksom gör det här till den match det blev är ju naturligtvis en jättestor seger för fotbollen i stort.
Ja, jag tänker att just den upplevelsen av, eller arenaupplevelsen så att säga, som du beskriver Max, det är ju egentligen kanske bara en liten klick neutrala åskådare som sitter i mitten där pressläktaren är. Alltså befinner man sig lite mer åt det ena eller andra hållet så upplever man inte alls på samma sätt.
Nej, men helt rätt, helt rätt. Det var bara liksom den känslan man fick där man satt där så att säga. Sen tycker jag att hela resan, jag gick en rätt bra sväng in i Kriksbäcksparken innan matchen. Det var picknickstämning där, kändes det som. Med otroligt mycket djurgårdar, det var väldigt mycket djurgårdar i rörelse, men de var väldigt samlade inne i parken också. Och det är ju fantastiskt när det kan vara på det sättet. Verkligen, alltså det var fint väder. Allt
ja, alltså det är tur att det inte var 5 grader och regn, då hade det inte varit...
Nej, då hade det varit tufft och då kanske inte stämningen hade varit lika god heller. Men det var magiskt att se faktiskt.
Men om man pratar vidare om arrangemanget, så vi är ju inne på Göteborg här redan. För jag tänker att om det nu är så att Svenska Fotbollförbundet är nöjda med det här arrangemanget, vilket man kan misstänka att de anledningen var, så talar ju detta för att finalen inte ska spelas i Stockholm. För där kommer man aldrig att uppnå den här delade stadion-effekten, om det inte är 2 Stockholmslag som möts då, förstås. Med tanke på hur stora arenorna är, så att säga.
Men det, egentligen så kan man ju bara uppnå den effekten om man... alltså, det är ju egentligen bara borta mot MFF och borta mot IFK Göteborg. Man kan få den här typen av grejer om Stockholmslag är involverade, där man kan fylla hälften. Så, det, alltså, ja... Det var skulle komma med det, men det blir svårt att chansa på vilka lag som går till final innan man gör arrangemanget liksom.
Min känsla var när jag träffade Kim Källström veckan innan är att man kommer att jobba mot en neutral plan, men då siktar man ju på sin egen arena i Stockholm. Och just i fallet nu när Malmö och Djurgården möttes, så hade det känts mycket bättre att spela i Göteborg, tycker jag.
Men hur stor, alltså vad är rimligt och tror på storlek på arenan då? Alltså, för det känns ju som att det var ju lagom här.
Ja, och ja, men det stadion och Ullevi är ju bra. Alltså, om det skulle varit i Göteborg mot Djurgården, så hade ju stadion varit en fantastiskt bra arena till exempel att lägga finalen på.
Jag håller inte med faktiskt om att arenan var lagom. Det, framförallt Malmö hade kunnat ha många, många fler supportrar på plats.
Ja, men borta, om man nu vill ha 50-50.
Ja, jag tror att Djurgården också kunde ha haft fler supportrar på plats faktiskt. Och sen den enda bristen på Malmös arena, eftersom den är i den storlek den är trots allt att de stora blockerade centrala sektionerna, det ser ju inte särskilt trevligt ut, och det smärtar lite grann att se att så många platser står tomma. Sen måste man ju ha säkerhetszonerna, absolut. Men just den delen, det var väl det som inte riktigt talade till för stadion kanske. Jag vet inte om det hade varit lättare på Friends liksom att ta en kortsida och en hel långsida åt varje lag till exempel.
Ja. Problemet med Friends är att den blir ödslig. Den är dubbelt så stor som stadion, så att det blir, och det är ju egentligen Ullevi också. Det blir, man kan inte återskapa den känslan, om det funkar kanske egentligen bara om det till exempel på Ullevi då skulle vara IFK Göteborg mot AIK till exempel. Ja, men då skulle man kunna fylla Ullevi eller Friends då, åt andra hållet. Men annars så blir det ödsligt. Det är ju det som är det tråkiga. Även 30 000 är ju ödsligt på Friends liksom.
Sen den enda plumpen, det är väl lika bra att ta det. Men liksom, med arrangemanget så funkar det väldigt väl annars. Alltså med insläpp och säkerhet och allt sånt där tyckte jag var outstanding. Det är ju någon sorts tankelapsus vad det gäller prisutdelningen. Där man byggde kring att det skulle förmodligen bli en planstormning och kaos. Men där det inte blir det, och ändå så dröjer prisutdelningen en timme. Och det kanske sitter 500 kvar på sittplats och kanske 1500 på sin höjd kvar på ståplats. Det liksom blir ett antiklimax som blev lite fånigt nästan. Malmö hade ju firat med sina supportrar, så att det var ju inte problemet i sig själv. Men det såg väldigt märkligt ut faktiskt.
Innan vi diskuterar själva matchen, så en sak till då med, inte arrangemanget utan tv-sändningen. För oss, vi som såg dem på tv, så var det ju inte optimalt att ha ett lag i vitt och himmelsblått och ett lag i helvitt. Det var väldigt, väldigt svårt att se skillnad på lagen faktiskt.
Jag hörde många reaktioner på det. Det var faktiskt svårt även på stadion stundtals, tyckte jag.
Ja, det var lite udda beslut.
Ja, alltså de brukar vara så himla noga med det. Alltså målvakterna får inte ha samma färg på strumporna som motståndarlaget. Det är ju på den nivån de brukar ligga. Så att jag blev väldigt förvånad att man lät det vara så här. Det hade varit bättre att Djurgården har haft sina ordinarie direktör i så fall. Det hade ju varit större skillnad.
Det är absolut. Mm.
Ja.
Sen innan vi släpper allting runt omkring så vill jag gärna säga också att naturligtvis var väldigt skönt och det var snyggt att Djurgårdssupportrarna stannade på läktaren och inte ställde till någonting efteråt. Det var liksom inga tendenser. Det fanns en incident då med nätet i första halvlek. Det var det enda. Jag tycker att ordningsvakter och polis hanterade det väldigt bra. Polisen var väldigt osynlig inne på arenan. Ordningsvakterna formerade en tydlig linje på planen när det var straffläggning. Men liksom utan tjafs och utan några konstigheter. På något sätt så tycker jag att man kan skicka en eloge till Malmöpolisen att de hanterade den här dagen på det. Och alla människor runt omkring naturligtvis. Det är ju en gemensam sak. Och då menar jag inte bara fotbollsmatchen utan att det fanns första maj-demonstrationer och andra protester runt om i stan. Så Malmö klarar på ett fullständigt lysande sätt gemensamt, alla.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Om vi då går in lite mer på själva matchen. Fredrik, levde den upp till stämningen runt planen, tycker du?
Det är en ledande fråga. Nej, det tycker jag inte.
Alltså man kan säga det på olika sätt.
Ja, precis. Nej, men det var ju kampmomentet gjorde det. Det fanns ju nerv i matchen hela tiden där det var väldigt tydligt att det här titeln betydde mycket.
En icke oväsentlig del.
Ja, precis är det så. Men själva rent så fotbollsmässiga underhållningsvärdet levde väl kanske inte upp till det. Och egentligen lever ju inte titeln i sig upp till liksom den inramningen som det var då. Men man satt ju ändå där som på nålar och var nyfiken hela tiden på vad som skulle hända. Det var ju liksom, det var ju spännande in i matchens sista spark.
Men är det ändå inte det någonstans som man vill ha ut av en cupfinal om man nu ska få den, för dess status att växa så att säga?
Men han önskar väl att gafflet?
Nej, men det är ju förstås så, men liksom om... Jag tänkte mer om du vill vara ute efter det, så här, hur bra matchen var rent för en objektiv åskådare så kanske inte bryr sig så mycket om klackarna. Så där. Jag tänkte att om man hade tagit den här matchen och satt den på min favoritvall i Skåne, den här Färs- och Frostavallen då, och inför 20 obrydda åskådare så hade man kanske undrat vad 17 är som pågår här egentligen på plan. Vad är det här för sport som spelas?
Du var på väg att säga någonting, Max.
Nej, men det var ändå en match som den slutade 1-1 så att säga. Det var ändå mål i matchen. Men det är klart att man har önskat mer öppet spel och mer chanser i en sån här match. Det var ju kamp, men det var ju inte den där våldsamma kampen som det var uppe i Stockholm veckan innan heller. Så att det är klart att matchen i sig själv skulle kunna ge mer, men finaler blir väl ofta så här. Ursäkta. Det hör väl inte till vanligheterna. Man får igen allting i form av spänning och dramatik. Det är klart att en, jag ska inte säga en avgörande faktor, men en viktig faktor när det väl kom till straffläggning var väl att Malmö fick via lottens hjälp börja mot, eller stå straffarna mot klacken.
Det var ju, de vann ju dubbel slantsignning där, de fick ju även börja straffläggningen.
Ja, man ska komma ihåg att det var två olika upplägg där, vilket jag inte visste förrän jag såg det. Vad det gällde valet av sida så lottade domaren själv så att säga. Han sa, blir det blått så blir det där och blir det rött så blir det där. Och sen valde Anders Christiansen, han fick välja att börja slå straffar.
Fredrik, tror du att matchen hade sett annorlunda ut om lagen inte hade mötts 6 dagar tidigare?
Ja, men det är nästan ställd där. Det är nästan avhandlingsläge på det. Nej, men det är väl klart att den kanske hade varit att MFF hade försökt att ta tag i handlingarna ännu lite mer. Nu visste man lite grann vad Djurgården ville göra och de ville kontra mer och så där. Det tillät man inte riktigt dem göra. Men sen blev MFF kanske lite lidande av det, att man inte riktigt tog tag så mycket i matchen som man kunde gjort. Och, för Djurgården kom ju faktiskt till avslut betydligt mer och var lite hetare kanske än vad de var uppe i Stockholm. Hittade lite vägar, hade liksom tvistat till lite. De fick ju mycket ut av Viking, tycker jag, som var den skillnaden man hade i startelvan från matchen innan då.
Och det hade ju kanske inte varit några våldsamma protester om han hade fått en straff heller.
Nej, det var faktiskt väldigt underligt att Ladebäck missade den. För att jag kan inte se, han står bra till också. Jag kan inte riktigt förstå att han missade den. Den är supertydlig.
Ja, det är verkligen en solklar straff. Och även assisterande domaren måste ha sett den situationen. För det sker ganska nära honom, det är på hans sida så att säga. Så att... Och det var ju då det blev oroligt på Djurgårdsläktaren i någon mån också så att säga. Sen lugnade sig ganska snabbt. Men det hade kunnat förändra matchen definitivt om Djurgården hade fått ett mål där.
I övrigt får man ju säga att det kändes som en väldigt gedigen domarinsats.
Mm. Hanterade väldigt bra, en bra nivå. Jag blev lite överraskad när jag tog del av det efterhand när Kim Bergström var så otroligt upprörd i paus på den nivån. När Sabovic fick ett tidigt gult kort då, som jag menade hämmade sin innermittfältare. Men jag vet inte om man liksom... Det är ett väldigt märkligt fokus för en tränare i paus att vilja skicka ut de signalerna. Och det öppnar ju för domarkritik. Att liksom tillskriva domaren en avgörande roll i precis alla moment hela tiden. Det koncentrerar sig på
eget
lags prestationer istället.
Ja, precis. Jag blev också lätt upprörd när jag hörde det i pausen faktiskt.
Glaset känns inte halvfullt för Kim Bergström så ofta. Jag borde tänka på det.
Jag tycker att Ladebäck verkligen genomgående höll ett lugn som smittade av sig på spelarna, och det gällde faktiskt ända fram i straffläggningen där han tog det lugnt med varje spelare och var väldigt noga med att de la bollen på punkten så att inte målvakterna skulle liksom börja psyka där och så vidare, så att hela vägen fram höll han ett lugn som var väldigt värdigt finalen, tyckte jag. Han ska ha all kred för det, bortsett från det med straffsituationen. Men det, alla kan ju missa, så är det ju naturligtvis. Och därför var det kanske otur för honom då att inte assisterande heller uppmärksammar den.
Ladebäck var ju inne i zonen. Man märkte ju att han var, när det blev det här nätavbrottet, var han var irriterad på att tvingas bryta matchen. Jag tittade på honom när han liksom kallade av spelarna av planen då, att han gick och var irriterad. Han kände att han var dömde bra för tillfället. Var inne i en bra... Var inne i ett domarflow så att säga, där han hittade rätt och hade bra snack på spelarna och sådär, och ville liksom inte avbryta det och ta det undan. Och det kändes ju där och då rätt underligt att det skulle vara ett så långt avbrott, men visst, man måste väl kanske fixa det där nätet, men det kändes inte som att det var liksom någon slags stökig situation i övrigt. Men det är ju inte alltid man får helt rätt uppfattning när man sitter så långt ifrån klacken som jag gjorde, men nu blev det som det blev i alla fall.
Ja, men av tv-bilderna att döma så ser det ut att det är ganska lugnt till liksom, även under själva lagningen så att säga.
Ja, det var väl två incidenter egentligen. Först brände man i nätet en gång och då lyckades man laga det, och sen så brände man i nätet en gång till. Och det var då det här längre avbrottet kom till så att säga. Och, det jag håller ju med, det kändes på något sätt lite onödigt, men förmodligen kanske det var det som ändå gjorde att det blev lugnt, om man uttrycker det så, att, liksom, att man ändå fick fixa det där mötet så att det inte hände någonting där.
Sen tycker jag Rydström hittar ju verkligen rätt med att byta in Ali, och det kändes ju, det var ju förstås inget chockartat byte att slänga in Ali när matchen öppnar upp sig lite grann i andra halvlek, och där får ju MFF ett väldigt, väldigt vackert 1-0-mål, och där känns det ju rätt klart tycker jag. Men sen så kommer två ytterligare byten. Det blir ju så mycket efter en sån här match som man hinner kanske inte fråga så mycket som man kom på sen att man skulle ha gjort. Men byterna som sker där efter målet med lite drygt 20 minuter kvar av ordinarie tid då, eller med knappt 20 minuter kvar, är ju med Botheim och Penja går ut och tappar MFF matchen lite grann. Och Djurgården tar sig in, och så kommer ju kvitteringen ska inte säga att det var superlogiskt. Man skapade inte de här högoktaniga chanserna kanske, men det var heller inte oväntat att det kom. Och sen så är det ju faktiskt ju, första förlängningshalvleken så är det ju Djurgården som trycker på för ett segermål. Sen så jämnar det med förfut i andra. Men ja, när liksom det visar sig att det blir straffar och så tittar man på statistiken så är det ju... Ja, det var ju rimligt att det gick till straffar så att säga. De skjuter ungefär lika mycket, skapar ungefär lika mycket. Bollinnehavet är helt jämnt och så vidare.
Nej, men jag måste hålla med vad det gäller bytena, för jag reagerade redan under matchen tycker jag att... Rydström har ju haft flyt och haft goda beslut och beslutet Mali var jättebra, men laget tappar rytm med de två bytena och jag förstod dem inte riktigt. Det kan naturligtvis vara trötthetstecken, de ser ju siffror på spelarna och så vidare, men jag tycker det blev tokigt att man plockade ut dem. Och framförallt så återigen, utan att vara allt för stygg, nu gjorde han ett snyggt mål igår igen, men Sebastian Jörgensen har jag fortfarande lite svårt att se tillföra något liksom, vad ska man säga, någon extra ingrediens, för det blir väldigt mycket alibispel när han kommer in och han vinner inte jättemycket dueller.
Vi kan återkomma till rotationsfrågan när vi diskuterar nästa match. Det känns relevant. Men jag ville fråga, alltså de här två matcherna mot Djurgården, om man ser dem liksom som ett paket, så är det ju, det är ingen som hade kunnat säga att det hade varit konstigt om MFF hade, om den första matchen hade slutat oavgjort och Djurgården hade vunnit cupfinalen på i förlängning eller på straffar. Vad är det som gör ändå att de här två matcherna slutar med MFF-vinster?
Ja, men jag tror dels är det att MFF gillar ändå läget. De stressar inte upp sig när det ska avgöras, utan de håller stenhårt fokus hela vägen in. Man slappnar inte av på något sätt. Om man tittar på den allsvenska matchen så är det några avgörande situationer på slutet. Visst, där har Djurgården en utvisning som förstås spelar in. Men det handlar ju också om att MFF inte ska nöja sig med kryss där, utan faktiskt gå för det även in på tilläggstid. Det är Pontus Jansson som formar upp och slår ett inlägg och det är Botem som dyker upp och Cornelius därför innan som når högst på en hörna. Och det är en precis hörna av Sebastian Nanasi och så vidare. Det är liksom inte slump, utan man går verkligen för det. Och då ökar ju såklart chansen att man gör ett mål. Och lite samma är det ju på straffarna där. Det finns ju ingen, det är ju ingen i MFF som darrar när de ska slå straffarna. Det är ju liksom brassestraffar som sitter hårt och högt, de flesta av dem. Utan det är noggrant i alla led där. Och det, liksom, det är inte garanterat att det leder till resultat varje gång. Men chansen till att det gör det ökar ju definitivt.
Jag är inte någon vän av boxning, men jag kan inte låta bli att tänka i de termerna ändå. Båda de här matcherna handlar ju lite grann nästan om att när det väl ska avgöras så går Malmö på knock. Alltså man har varit rätt nöjda med oavgjort i Stockholm, men när liksom tillfället börjar närma sig, MFF matar sig upp lite grann och så är det precis som att nu ska vi avgöra. Och så kommer avgörandet på andra, tredje chansen på hörna. Och sen, just vad det gäller straffarna, så tror jag aldrig jag har sett MFF så målmedvetet och bestämt i en straffläggning. Och det gäller ju inte bara straffskyttarna utan även Johan Dahlin. Som, om, nu får du rätta mig, Hedenskog, om jag har fel. Men när man har tittat på honom på straffar tidigare så har han varit ganska passiv. Nu fattar han liksom beslut och går verkligen för det. Och gör ju två väldigt bra räddningar. Den ena är riktigt, riktigt bra, men jag tycker båda två förtjänar liksom att det är inte lätt att plocka dem där. Och det är liksom den här beslutsamheten som vi kommer att komma tillbaka till Elfsborgsmatchen. Den finns ju plötsligt inte där och det finns väl skäl till det. Men i de här två matcherna så är det precis som att MFF bestämmer sig att det är inget snack i straffläggningen i cupfinalen. Utan man ska vinna den. Det är liksom från första avsnittet liksom anger tonen och hela vägen fram. Man kan ju tänka sig att Berg Jonsson skulle darrat lite och han har lite marginal på sin sida. Han går stolpe in, men det är ju en väldigt bra straff ändå, så att säga.
Det som var extra intressant här med Dahlins räddningar tycker jag var två saker egentligen. Dels då den här dialogen med Johnny Fedel som ju hade rätt varje gång. Även på Marcus Danielssons straff, fast då i litade Dahlin på sin magkänsla och gick på andra hållet. Sen är det tveksamt om han hade tagit den straffen ändå, för den var ju synnerligen välplacerad. Men sen också att det du säger, Max, att han har bestämt sig Det har han, men han väntar ju också väldigt länge med att avslöja vad han har bestämt sig för. Och det gör ju, det sprider ju såklart en osäkerhet hos straffskyttarna, och det gör ju alltså man går ju miste om chansen att rädda de allra bästa straffarna. Men den är så liten ändå. Man når liksom inte ut till stolpen om man väntar så länge som Dahlén gjorde. Men man räddar ju, går man rätt så ökar chansen att straffskytten, eller man går så sent så ökar chansen att straffskytten blir lite försiktigare, och då är det också större chans att straffen inte blir lika välplacerad, så man behöver liksom inte hinna ända ut till stolpen för att rädda dem. Så det var spännande att se.
Jag tror att det var väldigt viktigt att han tog den första straffen, för han satte ju en standard där på något sätt. Men det jag menar också är att när tidigare straffläggningar så har han ju nästan stått kvar på mållinjen. Alltså det har inte varit, han har inte chansat åt något håll många gånger, känns det som. Och det var en helt annan auktoritet, och jag tycker ju att han kanske har gjort sin bästa säsong så här långt i det vi har sett av honom, för han har varit otroligt bestämd i sitt agerande.
Det är också viktigt att ha med sig inför ett Europa-kval där det kan bli straffläggning också, att man har denna i färskt minne liksom. Men, till skillnad från hur det var i fjol där det var, jag ska inte säga att det spred sig en osäkerhet, men det här draget om att byta ut Dahlin i kvartsfinalen mot Djurgården då borta. Det blev ju inte riktigt rätt liksom.
Sen vet jag inte, vi ser ju inte så mycket träningar idag kanske, men eftersom inte, det är fler stängda träningar. Men det känns ju som att MFF har tränat mer straffar och kanske noggrannare liksom registrerat hur spelare agerar där.
Mm. Jag skrev om det inför kvartsfinalen. Att Rydström får ju statistik på straffskyttar. De har ju under så matchlika former som det går, slår de ju straffar. Det går ju aldrig att återskapa den här känsloläget och kliva fram inför så som det, när Lasse Bajonsson ska sätta den där straffen eller vem det nu är som har läget liksom. Men ja, statistiken finns där, och Lasse Bajonsson till exempel har inte missat en straff på träning i år. Avslöjade han själv, vi får väl ta det som en sanning.
Och han är väl den som är lite yngre så att säga då. Annars gick ju Rydström väldigt tydligt på erfarenhet också. När man då till exempel skickar fram Martin Olsson och skjuter en straff. Och det betalar ju sig verkligen. Som sagt, de tog ju verkligen ansvar, de där gubbarna.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Efter trippeln Djurgården-AIK Djurgården så var det ganska uppenbart att MFF inte lyckades ladda om till bortamatchen mot Elfsborg. Det såg ut som det har gjort ganska ofta de senaste åren på Borås Arena med ett hemmalag som kontrar MFF sönder och samman. Och Max, jag vet, du säger ofta att man kan se, eller du kan se direkt om MFF är påkopplad eller inte och hur matchen ska sluta. Och även om jag i många fall tycker att det är en lite kanske väl förenklad bild av verkligheten, så var det exakt den känslan jag satt med det efter ett par minuter här på söndags eftermiddagen. Om man börjar där, kändes det, jag fick känslan av att det var ett lag som dels så slitet fysiskt men framförallt mentalt.
Ja, men jag tror det, alltså, tittar man på veckan, det är lätt att snacka, och jag vet spelarna inför Elfsborgsmatchen var liksom, nej, men det är klart vi är laddade och det är mycket lättare när vi har vunnit en cupfinal än om vi hade förlorat, men det är inte riktigt så enkelt i verkligheten. Man har haft en tuffa match som man har lyckats med, och det var inte osannolikt att det skulle komma en mental dipp, och den var, jag håller med dig, den syntes väl ganska tydligt. Sen tycker jag, och det kommer vi väl prata mer om nu antar jag, men rotationen.
Ja, nu är det dags.
Jag tänker så här, om man nu tvingas eller gör två byten i backlinjen, så förstår jag inte att man byter målvakt också. Plötsligt så blir det väldigt mycket kommunikation som inte är, vad ska vi säga, som vanligt. Och jag tror att Friedrich gör väl ett dåligt intryck på ett av målen, men det finns någonting i hela försvarsarbetet gemensamt. Man ska dessutom lägga till då att Lasse Berg Jonsson inte heller spelade, vilket innebar att det var väldigt mycket i försvarsuppställningen som var ändrat. Så att om man nu skulle göra de här ändringarna så hade jag definitivt låtit Johan Dahlin stå med.
Fredrik, du sa ju i förra avsnittet att Rydström balanserade nära rotationskanten i bortamatchen mot Djurgården. Trillade han över den här i Borås?
Ja, men nu skulle jag väl nog säga att det fanns ju kanske inte så mycket till val den här gången. Om man tittar på de som var borta då, Stryga Larsen fick en smäll mot AIK. Kunde inte spela, han spelade cupfinal men kunde inte spela idag på grund av smärtnivån, eller igår. Lasse Berg Jonsson också smäll i cupfinalen. Cornelius hade skadekänning, de riskerade muskelskada. Han hade kanske kunnat spela en kvart, sa Rydström, men ja, vad ska man ha in en mittback en kvart för när man ligger under med 3 till slutet. Tittar vi på Taha Ali som kom in istället för Söre Rex då, som startade i cupfinalen, så är det väl ganska rimligt tycker jag i en match där MFF ska ha mycket boll och utmana ett rätt lågt och tajt försvar. Ja, och jag är ju helt enig med Max där att min enda invändning i den här rotationen är väl egentligen Johan Dahlin, just på grund av att man har gått från en fyrback till en treback, och där är det ju 2 mittbackar som är nya då, i McCauley och Olsson, där Olsson är ganska machotränad, vilket ju syntes i en knippe situationer under matchen. Men det är väl tydligt att Rydström vill ha in Friedrich i någon slags var femte matchen rull, och tittar man på matcherna omkring här så är det ju rimligare att han spelar mot Elfsborg borta än att han spelar i cupfinalen. Och i nästa match är det Göteborg borta. Den känns det också som man vill ha Johan Dahlin i. Så det var också ett lite svårt läge. Ja, precis. Det kanske har varit speciellt. Men den är också ytterligare några matcher bort. Så man ville ha in en match däremellan, tror jag. Ja, men med de här backlinjeförändringarna så blev det blev lite för mycket. Sen så finns ju alltid såna eviga frågor. Borde det varit Tinnerholm istället för McCauley kanske?
Men alltså det finns ju, ja, nej, så är det ju. Men det är precis som du säger, Fredrik, att det är svårt att tro att det hade blivit så mycket bättre med mindre rotation i det här. De undantag från målvaktspositionen.
Det kändes ju
som att det fanns ju ingen, den kollektiva pulsen fanns ju liksom inte.
Men där man tappar, det blir ju bakåt faktiskt tycker jag. Alltså Martin Olsson gör ju definitivt ingen bra match och McCauley når inte upp till den nivån som han gjorde när han hoppade in för Pontus Jansson i hemmamatchen mot AIK. Jag vet inte riktigt vilken status Tinnerholm har, men jag hade ju hellre sett Tinnerholms energi och erfarenhet den här gången, om det hade varit möjligt. Det måste jag erkänna.
Sen så ska man väl också tillstå i det att Tindrom gör ju inte ett speciellt bra inhopp. Och har väl lite del i det 0-3-målet också där. Även om det är så mer, det här är ju framförallt en kollektiv kollaps snarare än att det är enskilda spelare som ska ägna sig. Det var ju många som inte kom upp i nivå idag. Det var lite intressant att höra på presskonferensen efteråt att Rydström ändå valde att nämna Otto Rosengren, Taha Ali och Ellison McCauley som 3 som inte tog chansen, så att säga, som han hade velat se mer av. Han tog ju faktiskt Ali som exempel för ett drygt år sedan i det allsvenska genrepet mot Öster, om jag inte minns fel, och beklagades över Alis defensiva jobb och fick en positiv reaktion av det, där Ali verkligen tog det åt sig och jobbade stenhårt med det. Så vi får se om det blir samma effekt här nu efter detta.
Alltså, jag måste säga, när det gäller de här som nämnde, så är jag lite bekymrad för Otto Rosengren. Jag tycker inte han riktigt hittar rätt. Vi hade väldigt stora förhoppningar på honom i höstas. Men det är någonting som det lossnar inte riktigt för honom.
Nej, alltså det känns som att han letar efter sin roll i det här laget. Den var på något sätt tydligare förra året. Men det är ju intressant det här att Rydström väljer ändå att nämna vissa specifika namn, för han hade ju egentligen kunnat nämna alla namn. Mm. I en sån. Det var väl kanske Nanasi som var den gick att känna igen någorlunda. Han var ändå den som låg bakom de anfallsförsöken som MFF hade. Men alltså, Botheim och Thulin syntes överhuvudtaget inte till. Ali trampade mest på bollen. Tappade ut bollen över sidlinjen flera gånger, vilket ju är helt okaraktäristiskt för honom. Peña hade massa felpassningar. Rosengren hittar som sagt inte sin roll. Olsson såg rostig ut. Jansson kändes lite sliten. McCauley spelade svårt. Busanello hade en sån där dag när han liksom inte kom in i matchen och mest ägnade sig åt alibispel i defensiven. Och Friedrich, som vi var inne på, gjorde kanske inga uppenbara misstag, men det finns ju absolut någonting där med styrningen av försvaret som inträffar när Johan Dahlin inte spelar. Det var ju, såg ju ungefär ut så här ganska ofta när Ismail Diawara fick spela tidigare säsonger. Och lite grann faktiskt även i år när han spelade mot MFF för AIK. Där kändes det också som att det fanns någonting som gick förlorat i AIKs försvarsorganisation när Nordfeldt inte spelade.
Nej, det är bara att hålla med. Någonstans tror jag ändå i slutändan att man får se den här matchen än så länge som en isolerad företeelse. Att det var liksom ingen, det var ingen högård så att det blev så här på något sätt. Och nu har ju Malmö lite längre vila och möter Göteborg nästa måndag. Och det är väl egentligen, då får vi mer ett svar på om det här var liksom en vad ska vi säga, tillfällig kollektiv dipp. För även om Malmös spel har varierat och inte varit lika bra i alla matcher, så har det ändå funnits en stabilitet som inte fanns den här gången. Och jag blir inte förvånad om laget studsar tillbaka och visar något helt annat mot Göteborg om en vecka.
Fredrik, var Elfsborg bra?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt Timothy Oma gjorde ett otroligt jobb på det centrala mittfältet. Han låg ju rätt tajt på Nanasi och stängde också av uppspelsvägar till MFFs anfallare. Och MFF blir ju frustrerat över det där. Och Elfsborg å andra sidan var väldigt skickliga på att ställa och hitta in till de här ytorna runt MFFs straffområde. Och det... Man kunde inte veta hur MFF ställde upp innan, men man var ganska effektiva i att utnyttja att Lasse Bajonsen inte spelade där, för MFF tappade så mycket i det här positions- och duellspelet. Peña är ju som bäst när han får ha Lasse Bajonsen bredvid sig, har vi ju sett här i inledningen. Så då kan han liksom fokusera på det mer konstruktiva delarna av spelet. Nu var han ensam till stora delar. För jag, vad jag kunde se av formationen och som MFF oftast låg, så hade Peña en ensam sexaroll med Nanasi och Otto Rosengren framför, där Nanasi drog längre upp i banan oftare. Och det är där jag håller ju helt med om det där. Jag blir inte riktigt klok på Otto Rosengren. Det känns som att MFF inte riktigt hittat en roll för honom. Vad är han för typ av mittfältare egentligen? Är han en playmaker? Är han ett rivjärn? I sina bästa stunder är han ju båda två, men i andra matcher så fungerar han inte riktigt i någon av riktningarna. Och det här spred ju en osäkerhet i MFF, där man inte riktigt visste vem som skulle vara var. Det kändes liksom inte riktigt som att spelarna själva hade koll på det. Och det här upptäckte ju Elfsborg, som egentligen inte är riktigt så dåliga som liksom den här serieinledningen har visat, utan de har en nivå i sig där man liksom kan såra MFF, och man gjorde det i fjol och man gjorde det nu igen.
Och då ska man ändå komma ihåg att de fick ju två av sina nyckelspelare skadade under matchens gång. Per Frick skadade sig i sin första löpning, och Seneli som gjorde 1-0 utgick ju i paus.
Ja, men det är ju just det som MFF har varit skickliga på att göra. Man har kunnat hantera skador även om de har varit många, för att man har ett så tydligt system och alla vet vad de ska göra. Men det var som att det föll samman för MFFs del i fjol, medan Elfsborg kunde finna trygghet i att spela sitt omställningsspel och sina crossbollar och sina kantbyten. Och MFF justerar väl aldrig riktigt det under matchen, att man hittar det in igen. Och det kanske en ledarskapsbit vid sidan av plan. Skulle ju Rydström ha agerat tidigare, agerat mer kraftfullt. Men framförallt är det ju det som händer på plan, att liksom bör Pontus Jansson kliva fram mer där, bör Sergio Peña kliva fram mer där. Han är ju trots allt den personen som känner till MFF centrala mittfält, hur de ska spela på ett annat sätt. Och kan man göra om någonting där? Det är ju såklart lätt att sitta här i efterhand och tycka om det, men när matchen börjar så tycker jag MFF borde kunna hantera det där lite bättre och se var matchen var på väg och att justerat lite saker.
Hade det funnits någon anledning att justera försvarslinjen också? Alltså den här trebackslinjen gjorde ju att Elfsborg fick väldigt stora ytor på kanterna som man utnyttjade med stor framgång.
Mm. Nej, men man kanske ganska snabbt borde gått ner på en fyrbackslinje helt enkelt. Och valt att ligga lite lägre, försöka locka upp Elfsborg mer i planen och liksom lämna bort en sådär 15% av sitt bollinnehav till boråsarna istället.
Jag skulle precis säga det. Jag tror att man ändrar liksom inte taktik alls, utan man spinner på samma spår fast det inte fungerar. Och det tror jag var en klar brist. Man skulle formerat om laget och spelat annorlunda. Tvingat Elfsborg att spela mer fotboll helt enkelt.
Men sen så är det ju också ett fall av att det är ju egentligen klassiskt. Man har liksom stått för en jäkla bedrift och vunnit cupfinalen. Och innan det, visst bortsett från AIK då, så har man har en hyggligt tajt match mot Västerås i alla fall. Och sen har man den här bortamatchen i Stockholm. Det kommer ett bakslag helt enkelt. Och man lyckas inte ladda om. Det är ju mänskligt på ett sätt. Det blev en lite underlig diskussion efter matchen om det här med att fira. Om det blev för mycket firande. Jag skulle nästan säga att MFF firade för lite efter cupfinalen. Jag tyckte det var ganska återhållsamt. Trots att det var liksom en straffseger mot en allsvensk rival. Det är väldigt viktigt att njuta av sina titlar tycker jag. Annars så tappar man lite det här glädjen och drivet som gör att man började jaga titlarna in the first place, så att säga. Och man måste kunna få känna sig nöjd och stolt.
Ja, det är en väldigt konstig ingång i det hela, tycker jag. Det är ju lite som att de skulle ha firat nonstop sen cupfinalen avgjordes.
Alltså, det var säkert väldigt återhållsamt firande i slutändan, så att alltså att de skulle vara liksom dagen efter, så många dagar efter, det finns inte på kartan. Men därmed så tror jag som sagt mentalt så fanns det nog en liten mättnadskänsla. Som man kanske, det Fredrik inne på, kanske skulle kunnat vända till vad ska vi säga, glädje istället. Men det kändes lite grann som man ville ha den här matchen undanstökad.
Ja, precis så. Och det känns ju som att skulle man följa upp detta med att börja vinna en räcka matcher igen så betyder det egentligen ingenting.
Ja, men det är ju det en säsong handlar om till stora delar, att alltid att liksom lära sig av de smällarna man får och växa av dem. Det blir ju också ett bra test detta på ett sätt, och man kanske kommer ha nått en Europa-framgång i sommar och så ska man spela en allsvensk match följt på det. Och det är några skador i truppen, och hur hanterar man den biten mentalt, hur hanterar man den biten taktiskt? På det sättet så finns det ju mycket att ta med sig härifrån som man ju faktiskt kan ha stor nytta av. För rent tabellmässigt så är det ju ganska skitsamma den här förlusten egentligen. Men det är ju vad man gör av den, så att säga, som är det viktiga här.
Om man blickar framåt då, vad kommer de att göra av den? Hur kommer det se ut mot Göteborg?
Det hänger ju delvis på så att alla spelare är hela och friska igen. Lasse Berg Jonsson är ju en jätteviktig pjäs i det här. Cornelius är en otroligt viktig pjäs. Stryger är också. Det är ju faktiskt lätt att glömma bort att det är tre defensiva nyckelspelare som inte var med. Så att är de med så tror jag vi får se ett stabilt Malmö FF igen. Och det närmar sig väl också den punkten att vi får se Anders Christiansen från start i en match, tänker jag.
Ja, och det är väl, man ska väl, det är ju två spelare som har startat alla matcher för MFF så här långt, och det är ju Sebastian Anasi och Erik Botheim. Och det kanske är så att någon av dem kommer vila mot Blåvitt här. Nu går ju MFF in, klarat av Stockholmsveckan. Nu är det Göteborgsveckan som väntar här då med Blåvitt, sen är det Gais och därefter är det Häcken. Så Anders Christiansen kommer nog starta i någon av dem, skulle jag kunna tänka mig. Kanske att jag tänker Gais hemma snarare än Blåvitt borta. Men det är ju bara en chansning så god som någon. Men för att avsluta lite med Nanasi där, så har han ju faktiskt lämnat planen poänglöst mot Djurgården gånger två och nu mot Elfsborg. Tre tajta matcher där motståndarna har legat hett på honom, spelat fysiskt på honom. Jag tycker att han har hanterat Djurgårdsmatcherna bra, framförallt den första hanterar han bra och har en avgörande roll i den avgörande hörnan där då förstås. Men mot Elfsborg så hade han problem att hitta ytor och komma till farligheter, och cupfinalen var inte heller någon sån jätteinsats. Så han behöver nog faktiskt, jag skulle kunna tänka mig om han startar med Göteborg att de kommer ge honom ungefär samma behandling, och där skulle han nog behöva visa att han är mer att räkna med i den här typen av matcher. Det är ju den lilla kritiken som har funnits mot honom där.
Men det känns som att det är också, det finns ju också någonting där att när motståndarna lägger så stor energi på att stoppa Nanasi, så finns det ju plats för andra, både billigt och bokstavligt. Och det känns som att det kanske är, man kanske ska ställa krav där också, tänker jag.
Ja, nej, men så är det ju, och det är just därför som Rydström nämner Rosengren och Ali då, som ska vara de två andra hoten på mitten där, framförallt egentligen, som inte alls kommer upp i nivå då, om vi tittar på just Elfsborgs-matchen.
Ja, tittar man alltså ännu mer på Elfsborgs-matchen också, så är alltså rörligheten är ju en avgörande faktor, tycker jag, för Malmö FFs spel, och förmågan att få in väldigt många spelare i straffområdet, och den rörligheten fanns ju inte där, och Nanasi är ju en del av det, men han är också beroende av att de andra skapar ytor åt honom med löpningar. Det var ju väldigt, väldigt stillastående långa stunder.
Ja, men sen så är det ju, apropå Nanasi, så här, han utnämndes till Allsvenskans bästa spelare, och han har ju här under de här första omgångarna fått en slags Anders Christiansen status i serien. Då blir ju förväntningarna därefter på något sätt, och ja, så är det.
Så för att återkoppla en gång till då, alltså den här matchen mot Elfsborg visade ju igen, tycker jag, att det funkar inte särskilt bra när man flyttar fram Busanello ett hack i banan. När han har en högre utgångsposition, så går liksom det som är hans stora styrka i det offensiva spelet, det går ju på något sätt lite förlorat. Alltså att han kan komma med fart på utsidan och kombinera och slå in bollar. När han spelar högre upp så är det ju mer att det är, liksom, då är det ju han som är den uppspelsstationen på något sätt. Så att han kommer aldrig riktigt till de offensiva lägena som han gör när han har en lägre utgångsposition.
Nej, som jag var inne på senast, tror jag i alla fall. En oerhörd styrka hos honom är ju att när han bryter i backlinjen så är han ofta på väg framåt i samma skede och skapar liksom ett övertag redan där. Och ja, då har han den här långa löpningen framför sig och får upp farten. Så det ligger nog någonting i det du säger, Fredrik, att det blir mer stillastående från honom också med när han är högre upp i banan.
Nu är det ju ganska många dagar till den här matchen mot Göteborg. Man får ju förmoda att de som har blessyrer och känningar hinner känna sig bättre åtminstone. Jag tror att det kommer att komma någon, så att säga, överraskning i den laguttagningen?
Nej, jag tror att han kommer att gå tillbaka till liksom,
kommer det blir, ja, och lite cup-betonad elva. Jag skulle nästan kunna tänka mig att det blir cup-elvan tror att det är en match som kan passa Sören Rex ganska bra, för det lär bli tufft och tajt. Tittar vi på hur IFK Göteborg spelar. Nu möter, ska väl sägas att IFK Göteborg möter Gais i derby här ikväll. Så det har vi, den matchen har vi av förklarliga skäl då inte sett, eftersom den inte har spelat sen. Men Göteborg har släppt, har gjort bara 6 mål framåt. Men däremot är man ju väldigt tajta bakåt och bara släppt in 7. Och 4 av dem kom när man var en man mindre mot Djurgården i premiären. Så att det är kamp, tätt och svårforcerat. Det är väl vad man kan vänta sig. Och med tanke på att det var ungefär en sån match som MFF väntade sig mot Djurgården också, så kan man ju, kan man väl i alla fall ana att en liknande elva som i cupfinalen ställs på benen.
Jag tänker att Sören Rex är helt given i denna starten.
Tänker man alltid när vi är Göteborg.
Han hamnar ju ofta i centrum uppe på Ullevi. Dels har han ju en historia där, men det är ju... Han får ju ofta chansen i de här täta, heta toppmatcherna. Det var ju ingen skräll egentligen att han startade i cupfinalen.
Men jag tror någonstans som sagt att om det görs några justeringar längre upp i banan så är det sin sak. Jag kan också tänka mig att Sören Rex spelar istället för Ali. Men att just att få tillbaka tryggheten i det bakre ledet, det är liksom, där har du ändå nyckeln. Det är inte en slump att Malmö släpper in 3 mål i en match när de har släppt in 1 i hela allsvenskan innan. Och när de här gubbarna är borta. Det är lätt att prata om att truppen är så bred. Men... det blev nu lite för mycket på en gång att ändra där bak den här gången.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Avslutningsvis då så tänker jag att vi ska prata om Malmö FFs damlag som tog sin första hemmaseger i Elitettan när man besegrade Eskilstuna med 3-1 på nya stadion. Och ja, Max, om man tar inte kanske matchen i sig, men om man ser serien i ett längre perspektiv, vad betyder den här vinsten?
Nej, men alltså ska vi se MFF som ett topplag, vilket de inte har sett ut som överhuvudtaget, så har de inga marginaler kvar. De måste vinna de här matcherna. Det är ett par lag, bland annat Umeå då i toppen, som drar iväg här. Men jag tycker att någonting hände i den här matchen. När Malin Gunnarsson petar in 1-0 från väldigt nära håll, så är det precis som att någonting lossnade i Malmö spel. Och man gör ett par fina mål. Paljevic har man hittat, man är en AC-roll skulle jag vilja kalla det, centralt. Och hon är alltså en, om ni inte har sett henne, så är en otroligt lyssnare, så är en otroligt sevärd spelare som kreatör som kan skapa väldigt mycket. Och jag tyckte att MFF fick upp tempot, men det finns många frågetecken fortfarande, så är det, kring laget. Och man har som sagt inga marginaler, man måste börja prestera och vinna flera matcher i rad här för att det ska bli en kamp om en allsvensk plats. Sen en dubbelreflektion kanske mer runt omkring laget är att om vi börjar den här cupfinaltorsdagen, så spelade alltså damerna match klockan 11 på Malmö stadion, och MFF gör 0 grej av det, om jag uttrycker det så. Jag vet att naturligtvis hade majoriteten av supportrar laddat på Möllan ändå, men att man inte skapar någon sorts lite dubbelevenemangskänsla och uppmanar folk att komma tidigt till stadion, och om man nu får lov så serverar öl där inne, eller ja, gör lite fest av den tillställningen. Tyckte jag kändes lite konstigt. Sen är det intressant, för att reaktionen kom från MFFs publik där inne på stadion. nu mot Eskilstuna och inte från mig själv först. Det var, man redovisade en publiksiffra på, jag tror, 372 personer. Det såg ut att vara kanske 150 människor inne på stadion. Dels så är det ett oroande tecken att det var så väldigt få människor på matchen. Och dels är det ju ännu mer oroande om man redovisar publiksiffror som kanske inte stämmer med verkligheten. För jag vet inte var de här människorna skulle ha varit. Det liksom, jag tycker MFF ska inte hamna i den sitsen. Om det nu var räknefel eller något annat så bör man ju fundera kring det. Och sen måste man ju naturligtvis fundera kring hur man ska skapa ett ännu större intresse kring det. För Malmö-publiken är kräsen, Malmö-supportrarna är kräsna och har väldigt mycket att göra med det här laget, vilket är förklarligt. Men ska den här satsningen på damlaget lyckas, så tror jag att inte minst i det här läget så behöver de ju stöd från både supportrar och klubb, liksom känna att de har allting i ryggen.
Men hur ska man göra det då?
Nej, men som sagt, cupmatchen tycker jag man skulle marknadsföra på ett annat sätt, helt enkelt. Sen så är jag lite på halis, jag vet inte hur man marknadsför liksom, sig ut mot andra klubbar och så vidare, men lite mer aktivitet. Och sen det självklara är naturligtvis att laget måste vinna matcher, så är det ju. I Malmö är det ju så, eftersom man har haft med stor rätt ska jag säga snarare, en kaxig attityd att man ska upp, så ökar ju kraven, och går det då inte bra då är det lätt att folk blir passiva.
Tror du, Max, att FC Rosengårds rivstart i Allsvenskan på något sätt har en inverkan på intresset för MFFs damlag?
Det är faktiskt en intressant fråga. Jag tror att Rosengård har en hyfsat, vad ska man säga, trogen publik. Den är inte jättestor, men den är väl hyfsat trogen. Men det kan ha betydelse. Att plötsligt så får ju Rosengård rubrikerna igen och liksom skapar ett intresse på det sättet. Så att det är inte alls omöjligt att du har rätt. Jag menar, idrott går ut på att vinna, och eftersom Rosengård vinner och MFF inte har gjort det än så länge, så ursäkta, så finns det en påverkan i detta. Och en parentes då, när du nämner Rosengård, jag tänkte faktiskt bara nämna det, är ju att det blir lite dråpligt på måndag. Därför det är inte bara IFK Göteborg MFF på måndag, utan det är även Häcken Rosengård. En lite märklig och olycklig krock ur Malmö fotbollens synpunkt kanske. Ja, även för Göteborg naturligtvis, men det är de två allsvenska serieledarna från Malmö som spelar borta samtidigt.
Har ni några tänkvärda slutord? Eller ska vi bara säga tack och hej?
Ingen så här, ingen visdom, känner jag inte. Inte idag.
Nej, jag tycker bara man ska ta med sig någonstans. Jag tror vi pratar mycket om Elfsborgsmatchen här på slutet, att veckans händelse är naturligtvis den så väl genomförda cupmatchen av alla parter och den fest det innebar. Att det är väl det som ska sitta på näthinnan i första hand denna veckan.
Ja.
Ja.
Men om man hellre vill deppa ihop för att man tyckte att MFFs insats mot Elfsborg var undermålig, så får man göra det också. det är viktigt att påpeka. Det är upp till var och en. Halvfullt eller halvtomt? Så är det. Det här har varit avsnitt nummer 356 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej.